Det här är en podd från Sveriges Radio.
Jag vet inte om det någonsin har känts som en kompis. Nu känns det mest som att jag är en lyxhustru till en.
Det här är
hej och välkomna till ett mycket speciellt Musikjournalen. Den närmsta timmen kommer nämligen bara att handla om en skiva som släpptes måndagen den 13 februari 1989. Jakob Hellmans första och hittills enda album, Det klassiska och stora havet. Under den närmsta timmen så kommer du att få träffa skivans producent Dan Sundqvist.
Var det roligt att spela in den här skivan?
Nej, det var inte riktigt roligt faktiskt.
Du kommer också att få höra skivbolagsmannen Magnus Nygren som hörde Jakob Hellmans demo och förstod potentialen.
Det var ju min första grej på EMI där som jag satsade på och verkligen trodde på att vara med. Upptäckte från början och fick styra helt själv. Så det var ju enormt roligt alltså. Det var ju mycket betydelsefullt. Men det var ju traumatiskt sen när han vägrade göra någon mer skivor. Det var så jobbigt alltså.
Jakobs första demo kommer du för övrigt också att få höra en hel del av. Däribland ett par låtar som du nästan garanterat aldrig har hört förut. Vi kommer också självklart att få höra huvudpersonen själv, Jakob Hellman, prata om sin klassiska debutplatta.
Jag är ingen som är uppväxt med jazzmusiker till föräldrar och sådär. Utan jag har lite det här vulgära förhållandet till popmusik. Jokkmokks Jokke och ja, Bill Haley liksom.
Välkomna till en timme svensk pophistoria.
Två timmar kvar, jag har äntligen tagit mig in i en annan värld. Det är två timmar tills de tänder i taket, men då är jag inte här. Var har du varit i hela mitt liv? Klänningen tar hon små kliv. Hon kliver närmare och närmare mig. Och jag vet inte varför hon ler när hon håller i min hand. Men jag ser att hon vet att hon är med i leken och jag. Allt du vill ha. Så ta en av mig, jag har mycket kvar. Det tycker inte jag. Men natten är vacker och månen är full. Du är som natten och jag är som månen. Och du är som jag. Du är allt jag vill ha. Allt jag vill ha. Allt jag vill ha. Jag vill inte hellre vara i någon annans hand. Säg vad du vill, det är många kvar att tappa bort dig ibland. Alla går långsamt, gift dig med mig eller pröva och säg det själv. Känn hur det låter, man kan inte se klart längre än ikväll. Säg vad du tror att du tänker imorgon, men jag vet att antingen går eller blir kvar som jag sa. Du är allt jag vill ha. Allt jag vill ha.
Ja, kvällens Musikjournalen handlar alltså bara om Jakob Hellmans numera klassiska debutskiva och Stora havet. Vi träffar Jakob en mörk höstruskig novemberkväll på ett elegant hotell i Jakobs hemstad Malmö. Det är söndag, nästan folktomt på gatorna och vi slår oss ner i ett par skinnsoffor i en nästan tom hotellobby.
Hallå, hallå, hallå.
Kan du bara babbla på om...
Ja, jag kan babbla på om och berätta lite om min gamla skiva som jag har gjort. Och jag kommer inte ihåg någonting om den längre. Men jag kommer säkert kunna dra mig till minnes en annan detalj.
Jag tänkte plocka fram skivan.
Det är en bra idé.
Det är en bra idé.
Jättefint omslag. Och en bra bild. Att jag ser så allvarlig ut fast jag står i en sån väldigt komisk pås. Det är ett sätt att snabbt visa upp den typ av humor som det innehåller på något sätt. Tycker jag.
Du är väldigt centrerat kring dig på något sätt också.
Ja, så säger du det. Ja, det passar antagligen mig ganska så bra.
Och Stora Havet har idag sålt mer än 160 000 exemplar, blivit framröstad till den bästa svenska skivan någonsin, och 1988, när Jakob bara släppte en singel, fick han en Grammis för bästa nykomling. Ett år senare, när plattan släpptes, vann Jakob sin andra Grammis, nu för bästa manliga rockartist. Jakob var då 24 år gammal. Skivan spelades in i legendariska EMI Studios i Stockholmsförorten Skärmarbrink. Låtarna som tagit Jakob dit började han skriva ungefär 5 år tidigare, när han som 19-åring låg i lumpen.
Jag satt på en städskrubb på A4 i Östersund för att jag blev förvisad där, eller bortkörd från logementet. Så där skrev jag de första låtarna.
Det känns märkligt att du skulle bli förvisad till en städskrubb.
Ja, men jag var inte känd då. Och jag sjöng hela tiden. Och jag sjöng högt. Antagligen så sjöng jag ganska mycket.
Om vi tar det mer praktiskt. Du skickade runt demon. Och Emi nappade.
Ja, Emi nappade. Och jag skickade 10 demotejper. Och bara Emi och Mistlur gav någon respons. Och Emi så kom jag precis i rättan tid. För de satt väl bara och rullade tummen och väntade på att det skulle komma någon ny vispoet, eller vad det var för något. En sån som jag.
Vi säger nästan ingenting. Jag brukar låtsas som om allting var sagt nyss. Vi säger nästan ingenting. Men jag hittar på något så fort det blir tyst och säger.
Det ni hör i bakgrunden nu är låten Vi ses väl i natt ifrån Jakob Hellmans demo som Magnus Nygren på skivbolaget EMI så småningom skulle nappa på. Just den här låten finns inte med på skivan och den är faktiskt fortfarande helt outgiven.
Undrar vad det är för leden stannar de ler mot varandra. Men vi ses väl i natt.
Demokassetten innehöll sammanlagt 9 låtar. 7 av dem spelades in och finns med på och Stora Havet, med några namnförändringar. Låten Vara vänner heter på demon Bara vara. Vackert väder heter Där döden ser, och Avundsjuk på dig har originaltiteln Visst ser jag ut som en poet. Men förutom namnförändringarna är låtarnas texter och melodier i princip detsamma. Den andra outgivna låten från demon heter Hela min tid.
Att leva två eller leva en. Jag har en bara inte träffat henne än. Träffat henne än.
Magnus Nygren jobbade 1988 med att upptäcka nya artister till skivbolaget EMI.
Jakobs demo fick jag i december 1987. Då hade jag jobbat på EMI 1 år, ganska exakt. Jag hade ju börjat där precis, så jag hade ju tid och sitta och plöja igenom allt som kom. Det stod bara Jakob Tel och så ett telefonnummer här. Men helt klart, första som man upplevde när man stoppade in i en kassettdeck var att ja, det här är någonting speciellt. Det slog mig på en gång, det var liksom en omedelbar, känsla av att det här är någonting som man måste lyssna mer på.
Vad var det som lät speciellt?
Det är hans röstuttryck. Och sen så har jag alltid gillat folk som skriver, behärskar språket och kan skriva texter på svenska. Det är inte alla som har den begåvningen, även om det finns en del som försöker.
Sitta här och titta lite, flytta lite närmare, så jag kan se från alla håll. Spela lite, spela lite, spela lite intressantare roll.
Hade du bra självförtroende med de här låtarna?
Jo, ja, med låtarna hade jag det. Sen vet jag inte om jag har så bra självförtroende egentligen. Men då hade jag extremt utåt, så att säga, bra självförtroende. Att jag var väldigt kaxig med låtarna. Till och med i brevet som jag skrev så var det inte så att jag frågade om det var bra låtar. Utan jag skrev, kan ni höra att, hoppas ni kan höra att det är bra låtar. Fast jag också saknade, fast jag bara spelade gitarr och sjöng två stämmer.
Vill du samma sak, så finns det inget mer att tala om. Vi är under samma tak som hela vän.
Hur mycket demos fick ni in på en dag?
Ja, det var såhär 10-15 kassetter kanske.
Hur ofta fick du den här känslan?
Men det var ytterst sällan, väldigt, väldigt sällan. Så då var det bara att ringa till Jakob. Ja, och bjuda upp honom på kontoret så man fick ta pulsen på honom och se vad han var för figur.
Vad var han för figur?
Nej, man var ju ganska nervös alltså. Sådär. Och lite så här reserverad, misstänksam, stora skivbolaget med fina guldskivor i korridorerna. Och han var ju så här, ville markera att han tillhörde en annan typ av krets, liksom, att han inte var, ja, han var så här misstänksam och lite reserverad och svarade undvikande eller så här. Man försökte få lite kontakt, så man frågade honom vad han hade för favoritartister liksom. Tänkte så, ja, det blir väl Costello och kanske Squeeze, så här, det var Lill Lindfors, säger han. Så varför han ville vara lite avig, tror jag, han ville liksom markera att han var, ja, gör ett intryck kanske, jag vet inte.
Alltså, det skedde fort när jag fick veta att jag skulle få skivkontrakt och allting. Och under ett möte så bestämde de att de ville göra en LP-skiva. Och efter det mötet så var jag nog helt groggy. Då hittade jag knappt hem.
Hon föll i för samma gamla törst. Huvudstupa hjärtat först. Där gick han hem igen med allt han hade med sig när han kom. Och om han ser på henne så ler. Än så länge jag sa städa upp och vädra ut, för allt är över, allt som tar slut. Där gick han hem igen.
Falun 8902 14, Dan Sundqvist. Jag har inte haft tillfälle att träffa dig med stort D, men tar mig ändå friheten att skriva ett brev. Tack för ditt, med stort D där också, oerhört fina arbete med Jakobs LP. Vi, det vill säga Jakobs familj, har mycket glädje av den. Vi förstår att du är en ytterst viktig person i sammanhanget. Tack och lycka till i fortsättningen. Hanna Hellman, Jakobs mor.
Dagen efter plattan kom.
Är det så? Det värmde enormt mycket, kan jag säga.
Vi hörde skivans producent Dan Sundqvist läsa upp ett tackbrev från Jakobs mamma Hanna. Dan Sundqvist var redan ett etablerat namn i Musiksverige. I början av 80-talet spelade han bas och sjöng med rockbandet Repeban. När han gick in för att producera och Stora havet hade han precis fått en Grammis för Wilmer X platta Teknikens under. Förmodligen värmde tackbrevet ifrån Jakobs mamma lite speciellt eftersom inspelningen av skivan inte varit helt okomplicerad. Skivbolagsmannen Magnus Nygren berättar.
Danne, han är ju en visionär och en kreatör och han tar ju rätt mycket plats. Han vill påverka rätt mycket själv. Och det är klart att det blir bekvämare för honom om man har en artist som inte har några åsikter om någonting och inte säger någonting och tycker att allting är happy. Det är bekvämare.
Jakob var jobbig precis hela tiden. Och det var inte så mycket som att han ifrågasatte mitt jobb, utan jag var ju van vid att bli ifrågasatt redan förut. Jag hade gjort en del plattor innan. Och man måste ju kompromissa och stöta och blöta med artisten. Och speciellt på den här tiden, säger jag också, även tillbaka i tiden, så var artister väldigt åsiktsmedvetna om innehållet och stilen. Och allting ifrågasattes och vändes under lupp. Och man hamnade i en ganska snäv värld av vad som fick och inte fick göras. Och det hade jag erfarenhet från mitt eget band och Reperban. Och Jakob var ju extrem på det sättet att han var ju ensam, totalt ensam. Han hade ju inga kompisar. Han hade sin kusin i princip. Det var den enda som jag vet att han träffade. Och några tjejer. I övrigt så var han komplett ensam. Tog alla besluten själv och inte undra på att han blev hemmablind.
Ja, vi var inte alltid överens. Han hade väldigt bestämda idéer. Han var ju en producent som hade ett namn. Så han ville inte släppa ifrån sig någonting som någon, utan att sätta sin prägel på det. Alltså han hade väl ett varumärke. Det blev lite grann maktkamp, men inte på att vi blev osams egentligen. Man fick skärpa sig för att han gjorde ju grejer. Om inte jag sa emot så blev plattan till bara. Alltså det gäller att lyssna och vara med och säga att nej, men så där ska det inte vara. Så mycket av mitt arbete. Säga att nej, inte det.
Han tyckte ju att han blev överkörd precis hela tiden. och motarbetad. Och han kom med alla dessa egensinniga lösningar på hur man avstavar ord. Och jag vet fortfarande än idag inte om det var en helt medveten inarbetad stil. I så fall är det genialiskt om man hade koll på det, eller om det bara kom naturligt liksom. Att han kunde andas mitt i stavelser och mitt i ord och mitt i meningar på fel ställen, och jag satt och kämpade med honom och försökte få honom att sjung den frasen hel, för att den sitter ihop melodiskt, hör du inte det? Nej, då skulle han liksom, det var nästan som att han la in några extra andningar för att retas med mig. Avundsjuk på dig. Den är helt skruvad. Avundsjuk på dig.
Och du tror väl inte att jag är avundsjuk på dig.
Avundsjuk på dig med Titio faktiskt på körsång. Du lyssnar på Musikjournalen i P3 och ikväll så pratar vi bara om Jakob Hellman och hans klassiska debutskiva och Stora havet. Jakob Hellman föddes den 20 oktober 1965 i Vollerim i Norrbottens inland. Familjen flyttade sedan vidare till Falun innan Jakob, 21 år gammal, flyttade till huvudstaden Stockholm. Tanken var att han skulle utbilda sig till kemist och hitta folk att spela musik med. Men kemistudierna fick snabbt ge vika. Skivkontrakt och rockkarriär kom emellan. Och Jakob hade en tydlig bild av hur han ville framstå som rockstjärna.
Jag sorteras in under rubriken Slynglarna på en sån samlingsskiva. Och så uppfattade jag nog mig själv också. Eller ville göra. Eller ville framstå som det liksom. Jag ville att man skulle slå lite hårdare på någon virveltrumma eller någonting. Så att det inte skulle bli så sött. För jag var rädd att vara söt. Och det är klart man vill inte verka mesig alltså.
Ja, det var viktigt för honom att vara tuff alltså. Han hade såna problem att skivan blev för snäll. Vad fan, Jakob, du skriver liksom låtar som är så. Du kan inte göra någon jävla hårdrockare här. Men, men det är ju liksom det är inget ovanligt med folk som kommer, nya artister, att de vill ju gärna vara lite tuffare och svårare än vad de egentligen är.
Hade Jakob fått som han har velat, då hade det låtit Einstürzen, The Neubauten om den, är jag helt säker på.
Jag ville vara Elvis Costello, som själv antagligen ville vara ännu punkare än vad han var. Och då är det klart jag inte ville ha att det skulle låta som Hylands hörna.
Skärmarbrink. Klockan 10. Sluta 18 kanske. 19, 20, 21. Nej, de där tiderna har alltid flutit. Sen gick man väl och käka på en sunkig pizzeria runt hörnet. Som alla andra studios.
Det var du som satte ihop bandet, va?
Ja, det var det. Werner Modigård spelade trummor och han var ju då den mest energiska trummisen som jag kände, och så kände jag honom. Alltså som jag visste och jag hade en personlig relation med honom, vilket gör det lättare att jobba.
När jag satt och spelade trummor så stod han framför trumsetet och vevade när jag skulle krascha med cymbalerna liksom och var helt inne i det. Det kommer jag väldigt starkt ihåg.
Så han skulle visa dig hur du skulle spela?
Ja, han ville vara hans krascharna skulle vara på vissa ställen. Och liksom han stod och dirigerade framför trumsetet då.
Vet du varför han gjorde det?
Nej, för att han visste. Han hade ju då naturligtvis... Ja, han visste. Han tänkte väl hur han ville att det skulle vara så, va?
Och sen Mats Ahlsberg var ju basisten som hade spelat både rock'n'roll med Rost och var känd för att kunna stå i studion och spela i perfekt timing med att titta på VU-mätaren. Hur högt mätaren slog. En otroligt skicklig basist. Och jag menar, vilken punkig producent som helst på den tiden hade väl tagit in något band som spelade sisådär. Men jag ville ha några som kunde verkligen, verkligen spela.
Vi utgick ganska mycket från deras demos, så att jag tror inte att vi ändrade sig jättemycket från det. Det var väl en låt som jag hade en idé på där, och det var Glada dagar. Då associerade jag av någon anledning till en Lou Reed-låt som heter My Friend George, som var ganska ny då. Så jag ville spela plektrumbas på den, det fick jag göra, tror jag.
Och så Eddie, för att han har ett snyggt gitarrljud och arrangerar smakfullt liksom, så han arrangerar själv. Eller han och jag gjorde det tillsammans, men många av idéerna kommer med också.
Det fanns väldigt mycket att bygga på. Och det var väl just det här att han hade levt med de här låtarna under väldigt lång tid. Det var den känslan jag fick. Och sen, det jag kommer ihåg framförallt, det är väl hans entusiasm. Alltså, han var otroligt tänd på att göra det här. Det märktes att han hade längtat att få göra en platta och att han äntligen fick chansen. Och jag tror att han hade väldigt klara idéer om hur det skulle låta. Och det var väl också därför som det blev en del disputer med Danne framförallt då. Han var en pedant på sitt sätt, Jakob. Han var inne och petade i princip varenda detalj från början. Jag tror att det var det som den vändningen som behövdes en bit in i inspelningen då, när han insåg att det ändå fanns saker att tillföra. Jag vaknar av att en vårvind vänder bladen, solen står som ett rak. Fasaden mitt emot mitt öppna.
fortfarande så tyckte jag att jag var bättre än vad jag själv verkligen än vad jag var. Särskilt på att arrangera låtarna med andra instrument. För det hade ganska mycket åsikter om hur trummisen skulle spela. Men jag fattade nog inte alls att hur duktiga musiker var. Och mer så lutade jag mig tillbaka, tror jag ens kan tala om att göra det. För det var inte så tillbaka lutat. Men i alla fall mer och mer. Och upptäckte att de ju kunde spela bättre själva än vad jag kunde tänka ut. Och att det nog var ganska mycket andras förtjänst att plattan lät som den gjorde. Har jag tänkt på när jag lyssnade på den efterhand.
Lyssna på Musikjournalen i P3 där vi lyssnar på demoversionen av Tåg som sen blev Jakob Hellmans första singel. Den släpptes ungefär ett år innan LP:n kom.
Jakobs demo fick jag i december 1987 och ganska omgående in i januari där 88 så gjorde vi först den här provinspelningen som man kan säga. Och från den så mixade vi singeln Tåg som vi släppte på vårkanten i april-maj där.
Och blev ganska uppskattad direkt,
ja,
va?
Ja, den blev uppskriven och uppskattad. Det är ju liksom ingen traditionell radiolåt så det var ju ingen hit sådär. Men det var ett visitkort och det var precis det som var planen också. Att släppa någonting med honom som ett visitkort under tiden som man spelar in plattan. Jag blev fett för
på väg där är andra.
parallellt med att vi höll på och jobbade med Jakobs skiva så höll Kjell Andersson på EMI på att göra en hyllningsplatta till Cornelis Vreeswijk som gick under namnet Den flygande holländaren. Och även fast Jakob var helt okänd vid det här laget så tyckte Kjell att han var tillräckligt bra för att platsa in i det här sällskapet med hela Sveriges artistelit. Och så han fick välja en låt själv som han ville göra och han valde Tältet där. Som han gjorde i en helt frenetisk version med bara elgitarr och sång.
Jag gick mig ut i staden och gissade vad jag såg. Jag såg ett tält av stort format som mitt i staden låg. Jag kände doft av sågspån och hörde Orgens brus. Jag trodde det var cirkus, men det var Herrens hus.
Så man kan säga att 88 var liksom ett sätt att dels spela in skivan men även lägga en grund för Jakobs platta som kom då på våren 89.
Det vi har ju här...
Man är samlat på en liten klipp.
I princip allt som har skrivits.
Fan vad underbart.
Om du kan kika lite.
Har Jakob sett det här?
Nej, faktiskt inte. Vad tyckte ni om tidningarnas skriverier kring skivan när den kom och
alltså,
efter?
Jag tyckte att det var alltså, ibland med vissa så här, man har gjort rätt mycket skivor genom åren och en del skivor blir, nu bläddrar jag lite grann samtidigt, så, men en del skivor liksom är förföljda av någon slags bad vibes, medan andra är förföljda av good vibes på något konstigt sätt, och den här var en skiva som var förknippad med good vibes från början. Här har vi någon tidning, Expressen. Jag fick den 4. Jag kommer ihåg att Aftonbladet gav den 3. Ja, jag tyckte det var jävligt. Det var han Kjell Heglund som jag inte vet vart han är idag. Han gav den 3. Fan, man kommer ihåg skumma grejer. Ja, jag var stressad över när jag läste recensionen för jag tyckte att det var lite ljumt ändå. Alltså.
Ja, det konstiga var något att jag hade föreställt mig då att det var jättebra. Så någon, en sida av mig blev inte så jätteförvånad egentligen. Utan tänkte att det är precis så här det ska vara. Men så händer ju inte för alla människor. Nästan alla som är unga och gör musik eller tror nog att det ska gå så. Alltså att alla andra ska gilla det och att folk ska tycka att det är bra. Men de får en kalldusch och det går jävligt trögt. Och jag fick inte det. Och alla gillar det och fler människor än jag trodde gillar det.
Och titeln, jag har hört någonting om att du hade någon annan arbetstitel eller att du ville ha någon annan titel. De sista melodierna.
Ja, det hade jag tänkt själv. De sista melodierna. Men det lät lite för ödesmättat, tror jag. Det lät i alla fall inte som så framåt på en debutplatta. Alltså det var också någon slags humor i det. Och ja, jag tyckte att det passade bra.
Fattade du redan när du spelade in hur stort det skulle bli?
Nej. Nej, det trodde jag inte. Alltså jag tror inte att det var så radioanpassat. Jag trodde nog att jag var lite mer obskyr liksom. Jag tänkte nog att det skulle vara sådana som hade gemensamma referenser.
Kändes det bra eller dåligt när de tog till sig det? De som inte hade de här
referenserna? Jag var nog riktigt skeptisk, tror jag. Faktiskt. Och försökte förhålla mig rätt kaxigt. Och stanna kvar i någon lite så här, i min egen hjärna, avantgarde. Pop. Fast det egentligen var för liksom 15-åriga tjejer som ville ha autografer.
Min känsla var att projektet skulle kanske dra iväg någon 5000 ex. Och så fick han gigga runt i Linköping, Umeå och Lund. Liksom. Och så skulle det vara grabbar med glasögon och flottigt hår och smala ben som lyssnade på honom. Med självmordstankar och som skulle identifiera sig med honom.
När fattade du att det inte riktigt skulle bli så?
Jo, jag fattade det först när han någonstans i slutet av inspelningen, han var förband till Wilmer X i någon form av tält, rocktältet. Och så sa han, fan, fick sova på kattsoffan igen. Då har han liksom blivit uppraggad av någon tjej som ville ta med honom som en liten trofé hem och göra om och fixa till. Och så bara sluta med att han fick sova på kattsoffan och var full av katthår. Då förstod jag att tjejerna tyckte om honom. Och om kvinnorna köper, alltså om kvinnorna tycker om någonting, då köper de ju skivorna.
Jakob har ju ett face passar ju bra, han blir snygg på bild. Och om man bläddrar i bukletten idag så ser man att fan, så bra, attraktivt utseende, såg ut som en popstjärna ska göra.
Alltså om man ser figuren som var jag då, eller som jag spelade, eller vad man nu så kallar det, var någonting mitt emellan, va? Så, lite av en karikatyr, så fanns det väldigt mycket humor i det. Jag gjorde en video och där kan man se att den där figuren var rätt så skruvad, för att jag liksom skojar med påsen.
Är du säker på att folk uppfattar det?
Nej, det är inte alls. Men jag är säker på att jag nästan säker på att jag tänkte så själv. Att jag tyckte att det var någonting komiskt med att jag... Det är ganska söt, snygg kille på bild. Och att jag tyckte att det var komiskt att jag var det.
Som du sa, jag kan ta och hälsa på någon gång och du kan komma hit. Så jag har hört ingen som säger till mig du lever på kredit. Men hon öppnar ett fönster och hon blåser vind och hon bryter min lag. Och jag ska aldrig stänga in någonting igen. Men idag har jag suttit timme ut och timme in inne här. Jag har suttit för länge för alla små begrepp blir svåra att hålla isär. Jag har suttit för länge för allt som är kvar här, ett fotografi. Och alldeles utanför flyger hela livet förbi. Och bara vänner och tala om allt. Vi kan väl tala om allt.
Bara vara vänner tyckte han var fruktansvärd. Han tyckte det var ett svek att den blev som den blev. Så kan det gå. Störta hitten. Jag ville att den skulle vara som en sån här... Vad heter det när de har såna här dödsmarscher i begravningsprocessioner i New Orleans. Bandet som spelar där skulle låta så. Tromboner och klarinetter och liksom stora bastrummor. Sorgemarscher liksom.
Det är när du tystnar ett tag. Det är när du tittar på mig. Jag måste tänka mig för. Ibland önskar jag att du inte är så gud som du gör. För bara vänner.
Jakob Hellmans stora hit Vara vänner i Musikjournalen i P3. Vi pratar Jakob Hellman, och när man pratar om Jakob Hellman så måste man prata texter. De finurliga och smarta formuleringarna är en viktig del av Jakobs storhet, och många är det som blivit influerade och inspirerade av Jakobs textförfattande. Men några av texterna är mer spontana än man kunde tro. Jakob säger själv att han faktiskt sjöng fram en hel del av texterna i studion under inspelningen. Och att det var nästan lika viktigt hur orden lät som vad de faktiskt betydde.
Som du sa, jag kan ta en hälsa på någon gång och du kan komma hit. Tycker en jättebra öppning. Och nästa rad som är... Så jag hör ingen som säger till mig du lever på kredit. Det är ju nästan en rökridå. Det är ju skit tillkrånglad. Alltså om man hör det första gången så kan man ju inte hänga med i svängarna där. Men vad sjunger han då? Så jag hör ingen som säger till mig du lever på kredit. Fattar ni det?
Som du sa, jag kan ta och hälsa på någon gång och du kan komma hit. Så jag hör ingen som säger till mig du lever på kredit.
Jag har hört att du till och med översatt Vara vänner till mongoliska.
Ja, inte jag har gjort det, men jag har sjungit en översättning som jag gjorde av en tolk i Mongoliet. Jag har inte varit med om så mycket äventyr i mitt liv, men det är i alla fall ett av de grejerna som jag brukar berätta när jag sitter på middag och jag skulle berätta om roligt om livet. Att jag har sjungit i Mongoliet. Men vi hade två spelningar, vi hade en på ett disco som blev jättebra.
Vad tyckte mongolerna?
Ja, vad mongolerna tyckte eller inte tyckte, det är fortfarande dolt för mig. Däremot var det några svenskar där som tyckte att det var fin energi på det diskot där. Vi spelade två set och så hade vi en striptease emellan.
Tala om allt vi kan, tala om allt men vi ska bara vänner. Tala om allt vi kan, tala om allt med varandra.
Farhågan, eller man säger så här, ja, men vad är det som inte är bra med Jakob? Vad är det som kan skälpa det här? Och det var det att vi tyckte att det var ibland lite väl smart och så här lite finurligt skrivet.
Alltså det är ingen stor poesi och det är nog inte så märkvärdigt som det har blivit i efterhand. Alltså den här har ju legat och det har hänt saker med skivan på egen hand. Och folk liksom lyfter upp texttrådet som väldigt märkvärdiga. Fast jag tycker nog att det var lite fiffigt att sjunga saker som är som en rebus och, folk, och man bara kommer på i efterhand. Det är som natten, jag är som månen, eller hur var det? Natten är vacker och månen är full. Och du är som natten och jag är som månen och du är som jag och du är allt jag vill ha. För att hon är också allt som jag vill ha. Att det finns en smarthet i det.
Det är ju inte helt enkelt.
Nej, men jag var nog glad för att jag kände mig som att jag var en smartis. Jag kan inte känna lika ogrumlat nu, kanske att jag har blivit lite dummare faktiskt. Det är lite svårare än vad folk tror att sjunga på svenska. För att det finns ingen poptradition i det. Man måste komma på en stil att sjunga på svenska. För att ska få den lättsamheten som man vill ha i popmusik. För att man vill inte sitta och bli deppad av det.
Vilken var din metod när du gick in för att sjunga svenska?
Ja, det kan man inte säga, men hittar vi en stil med det, på något sätt. Och det handlar mycket om hur orden låter också, att man tycker om det. Ungefär som när man spelar ett instrument, tror jag. Det har jag fått från en violinist på tv-program som uttryckte väldigt bra. Att man måste älska sitt instrument, sa han. Men jag hörde att han sa det på ett sätt som jag förstod. Man måste ju komma och lyssna på det. Man måste ju komma verktyget.
Tycker du det stora havet betyder för balansen på skivan?
Den satte jag nog in på grund av balansen och den skrev jag nästan sist. Antagligen för att jag tyckte att det behövdes något som inte var... som var lite... Ursäkta. Alltså något som var lite skrämmande. Alltså jag ville skrämma folk lite. Bara för att jag var rädd själv. Så ville, hur förmedlar man annars den känslan? Annat än att skrämma andra. Så den handlar om att vara rädd alltså. Fast jag vill inte skrämma dem så mycket, bara så att de kunde lyssna på nästa låt och må bra igen. Jag var på gång att lägga en baklänges röst i låten, men det tycker jag blev nästan... Det ville inte jag, för då blev jag rädd själv. Men det är ingen del att lyssna efter det, för det blir inte av. Tror jag, man vet inte vad Dan gjorde när inte jag var där. Men... Låten tycker jag är väldigt fiffigt ihopasatt, harmoniskt och sådär. Jag har inte kommit underfund med mig själv riktigt. Jag har fått en ganska rolig bekräftelse på det när jag köpte någon notbok där den var noterad i fel tonart. För att det är lite dolt vilken tonart som den går. Och ja, den är dansant och känns som en madness-låt för mig lite grann. Hon har sett och flyttat höfterna försiktigt när
hörde den i en klädbutik en gång utan att förstå att det var min egen låt. Och tyckte att fan, det var en riktigt, känns som en bra låt. Det roliga med den är just att man är glad fast man inte får den. Alltså det finns en frustration i låten. Men jag är ju glad ändå. Det gör mig ingenting egentligen. För antagligen så tänker jag att det kommer fixa sig för mig ändå. Och det handlar om lite olika kvinnor och flickor. En som är som dammsög samtidigt som jag när jag jobbar på ett äldreboende. Som var från Turkiet. Och himla söt. Och turkiska är ett mycket vackert språk. Men jag hade ingen som helst kontakt med henne.
Och fråga efter hennes namn tror jag inte att jag ska. Jag är lite rädd att hon ska heta någon som inte låter bra. Jag skulle gärna gå och hålla och ha sönder hennes hand. Jag skulle ännu hellre göra något, jag gör någonting jag kan.
Går det så här, rent konkret att förklara vad skivan har betytt för dig?
Jättestor del av livet ju. Absurt.
Känns det konstigt?
Ja, det känns rätt konstigt. Alltså de stunder som du kommer glida in i mitt medvetande. Det är inte så hela livet. Alltså, det är inte mer jämnt.
Men det känns fortfarande som en kompis.
Jag vet inte om det någonsin har känts som en kompis. Nu känns det mest som att jag är en lyxhustru till en. Som försörjer mig fast jag inte gör så mycket. Inte helt och hållet, men jag får lite pengar, stimpengar så.
Det låter ju ganska behagligt.
Det låter skrämmande behagligt, eller hur?
Men vad har du för tankar exakt just nu om en uppföljare?
Ja, nu känns det ganska långt till en LP. LP heter det för typ 30 år sedan. Men alltså en fullängdsprodukt. Det känns ganska långt i det, men i vissa dagar så känns det nära. Så nu är det nog mer så att jag tar en låt i taget. Kanske en specifik låt som jag håller på med, som jag känner att jag behöver göra färdigt för att kunna sjunga live igen. Vilket jag ändå har gjort en del sista åren.
Skriver du mycket låtar idag?
Nej, skitlite låtar. Jag håller på rätt mycket med musiken. Men det blir ju mest pannkaka av det alltså. Men jag har inte helt förlorat hoppet ändå. Jag har lite låtar som jag funderar på. Och, ja, jag tänker på några få låtar som jag gärna vill göra klart.
Har någon helt klar låt?
Ja, det har jag. Även om jag ändrar på det då. Alltså jag sjunger några nya låtar. Men just nu så är de inte klara igen. För jag har ingen lust att tänka på dem.
Ja, är det inte underbart? Efter 20 år har en hand förlåta som nästan är klara. Ja, det är så Jakob alltså. Fan. Vad gör man? Liksom man, det är ju det som är liksom så jävla sorgligt med honom. Det är så enorm begåvning som har försvunnit. Det är så mycket bra musik som har kunnat kommit från honom. Och det är klart att man tänker tanken på vad man hade kunnat gjort annorlunda för att få honom att slappna av mer och roa sig med musik och njuta av liksom, det fantastiska att kunna göra skivor. För det var ju jävligt angeläget för mig att han gjorde mer skivor, så det är klart att man tänker att jag kanske pressade honom för hårt, även fast jag inte tror det. Det gick liksom inte att pressa honom riktigt. Han sa bara att han inte ville. Så var det inget mer att prata om liksom. Men det kan man ju säga att man funderar på. Hade man kunnat gjort någonting för att ge honom någon slags lust tillbaka att, att bli artist liksom.
Jag såg honom för 3 somrar sedan, så hängde vi lite grann. När jag såg honom spela live så såg jag i alla fall potentialen i honom idag. Och inte som en skugga från det förflutna som står och upprepar gamla segrar, utan nu tycker jag att han är lite feg. Nu tycker jag att han har stake och han har det där fortfarande.
Hon gör sådär som alla andra gör när det är kallt, men inte innanför.
Har det varit mycket folk som under åren har kommit snackat med dig och sagt hur mycket de har blivit inspirerade av det? Så?
Oh ja, det är jättevanligt.
Det måste ju vara otroligt kul.
Ja, men ofta så kan man inte ta in det riktigt ju. För man har hört det massa gånger förut. Och det är inget nytt och intressant att höra, men så jag måste anstränga mig ganska mycket för att känna att ja, men här står ju en människa som säger det här till mig. Och det är dubbelt också, för man känner att oj, har jag påverkat den här människan så mycket? Och hoppas det var bra då. Alltså man får ett ansvar som jag inte alls hade tänkt mig från början.
Har det till och med varit obekvämt ibland eller?
Nej, snarare tvärtom. Att det är väldigt bekvämt och ofta för bekvämt. Ofta för bekvämt. För att i vissa situationer så är det väldigt lätt att luta sig tillbaka och tänka att, på det att folk lyssnar på mig. För att de har bestämt sig för att jag har någonting att säga. Och det är väldigt bekvämt och skönt att göra det. Och liksom omsvärmad och beundrad. Och sedd upp till.
När lyssnar du på skivan senast?
Hela skivan nog ganska länge sedan. Jättelänge sedan. Åratal sedan.
Skulle du kunna spela alla låtar från skivan? Kommer du ihåg hur du...
Ja, långsamt. Men jag fick öva en dag eller så. Så tror jag.
Du är den mest mytomspunna svenska artisten vi har.
Är det så? Och vet vad det beror på? Antagligen för att folk inte vet någonting. Då får skylla sig själva, tycker jag, lite grann.
Hur menar du då?
Alltså, det kan inte vara något brott från min sida som detta beror på.
Kom och lägg dig här i gräset under mig och blöt ner kläderna. Det är väl vackert väder ovanför molnen, men regn det visst då. Det finns ingen vackrare.
Det var en podd från Sveriges Radio.
Alla Sveriges Radios poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.